Den här fanfaren, den är ju inte skriven för några kungliga eller stora eller rika människor, utan den är ju skriven för den vanliga människan. Men Johan, vem skulle du skriva en fanfar till?
Ja du, det har jag funderat på.
Ja, det har du funderat mycket på, förstår jag.
Jag tror att jag skulle vilja skriva en fanfar till den utarbetade radiomakaren faktiskt.
Ja, kan vi inte be alla lyssnare skriva en fanfar till oss?
Och skicka in.
Ja, skriv och skicka in. Hej Johan.
Hej Lollo.
Och hej alla som lyssnar. Och välkomna till Mästerverken. Programmet där vi får koll på den mest kända och mest älskade klassiska musiken. Idag är det den amerikanska tonsättaren Aaron Coplands tredje symfoni. Han skriver den precis i slutet av andra världskriget. Och det här är en av dina stora favoriter, Johan, har jag förstått.
Ja, det är alltså en stor, mäktig symfoni som jag blir märkligt rörd av varje gång jag hör den faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det är som gör mig så gripen, men så är det.
Vi får försöka liksom reda ut också då.
Ja.
Inte bara musiken, utan varför Johan blir rörd av den.
Det är det som är grejen. Men grejen med Copland är ju också att han skapar det som vi kallar för det amerikanska soundet i klassisk musik. Han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande och inflytelserikt. Och man hör det redan i starten, skulle jag säga, i känslan av vidderna som den här musiken har. With simple expression står det här, att det är föredragsbeteckningen till den här musiken, hur den ska spelas, starten på Copelands tredje symfoni. Det är ju stilla, också någon slags folkton över det här. Väldigt värdigt, så får man väl säga.
Ja, verkligen. Men nästan meditativt på något sätt.
Ja, man vaggas in i den här musiken.
Ja. Och samtidigt så står man och tittar ut. Det kändes som det blev lite friskare luft här i studion på något sätt när den här musiken kom.
Absolut. Och det är som känslan efter regn.
Ja.
Så.
Ja.
Så att...
Men du sa att Copland uppfann det amerikanska soundet i klassisk musik. Alltså, kan du förklara hur det låter? Vi har ju hört det, men vad är det amerikanska soundet?
Vi kommer höra ännu mer av det, skulle jag säga. Därför att det finns ju någonting i det storslagna, den här musiken, som är alltså en känsla av, en bild av det väldiga prärien, Grand Canyon, allt det där storslagna i naturen, den amerikanska naturen. Wide open spaces, så. Och det har att göra med de här brasskoralerna, vi kommer att höra mer av den varan, som är typiska, väldigt typiska för Aaron Copland. Rena intervall som just ger den här öppna och rymliga klangen, kan man säga.
Är det typ så här kvinter, oktaver och sånt där? Eller man menar
ja,
då, eller?
Det är kvarter, kvinter, oktaver, precis.
Men redan här i första satsen så hör man ju spår av en annan stor hit av Copland.
Ja.
Den här fanfaren.
Fanfare for the common man. Jonna Spik, som producerar det här programmet, hon säger att det här kanske är Petros mest spelade låt, och jag håller inte det för otänkbart faktiskt. Och den får ju en väldigt viktig roll i den här symfonin, för att man kan på ett sätt säga att den knyter ihop symfonin, för i sista satsen så kommer den höras i sin helhet. Medan den då redan här i första satsen börjar antydas, det är som ledtrådar på vägen.
Mm.
Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av familjen McKayen, säger jag bara efter det här.
Ja, eller hur?
Eller hur? Ja, det är så.
Där kommer Seb McKayen på sin häst.
Det här är det amerikanska soundet, en del av det, där Copeland verkligen har präglat amerikansk musik.
Mm. Och även då präglat populärkulturen. Alltså definitivt. Det går liksom åt båda hållen.
Det går åt båda hållen. Copeland är präglad av populärkultur, han skapar klassisk musik av det och sen tvärtom.
Och sen kommer den tillbaka på något
exakt.
Sätt. Ska vi prata lite om Aaron Copland då? Vem han
det
var?
Det är på sin plats.
Han är jämngammal med förra seklet. Han föddes 1900.
I november.
I november, ja. Det är en bra månad.
Jag tror han är skorpion, precis som du. Mm. Vi vet alla hur de är.
Sting i dem.
Mm.
Och när han skriver det här så är han ju precis i mitten av sitt liv.
Ja.
Han är 45 och han är redan känd.
Ja, visst, visst.
Men han växte inte upp med musik direkt, alltså nej, inte hemma.
Nej, precis, det stämmer. Han är en sån här tonsättare som inte har en musikalisk eller en särskilt kulturell bakgrund. Han är ju född i en rysk-judisk familj. Hans föräldrar är alltså emigranter. De är emigranter från Litauen, tror jag. Och ja, de är invandrare helt enkelt. Och,
som många andra.
Som så många andra. Och i det kvarter där Copeland växer upp i Brooklyn så är han ju bara en av många som kommer från alla möjliga hörn av världen, så att säga.
Ja, hans pappa drev ett varuhus.
Just det.
Så att han växte upp med såna här springa ärenden, om jag har fattat rätt, och liksom
exakt,
vad heter det, kassaapparater och grejer.
Det är en bra erfarenhet alltid. Jag har också jobbat på varuhus.
Och se vad som blev av dig.
Det är, titta hur långt man kan komma.
Men han fick ändå börja ta pianolektioner.
Ja.
Och när han är 21 år, då åker han till Paris.
Ja, han är en väldigt ung man när han ger sig ut på en sån stor resa verkligen. Och det blir ju fullständig livsförändring för honom. Han hamnar ju då hos den legendariska pedagogen Nadia Boulanger. Hon är ju en lärare som har enorm betydelse och som ju är känd för att hon har undervisat så väldigt många stora namn inom musiken. Och de blir ju faktiskt vänner för livet. Det här är ju en kontakt som de behåller den livet ut.
Men ska vi lyssna vidare då? Sats två.
Nu tar vi oss vidare här. När då första satsen slutar så är det väldigt stilla och drömmande. Men vi väcks ur den här drömmen när andra satsen börjar med en smäll, en redig sån i pukorna.
Wow.
Ja, det här är en kul sats. Ja, man kan ju säga att det här är symfonins scherzo, liksom, om man tittar på hur en symfoni är uppbyggd och planerad för det mesta.
Den skojiga satsen.
Den skojiga satsen, och det märker man väl lite här. Alltså, den är väldigt rörlig, inte rörig utan rörlig. Alltså, det är många taktartsväxlingar, den har ofta någonting dansant över sig. Det finns massa upptåg i musiken här överhuvudtaget, och roliga instrument med hur xylofonen får komma fram och pianot och så vidare.
Vi sa ju att Copeland uppfann det. Du sa ju att Copeland uppfann det amerikanska soundet i klassisk musik. Men han började ju inte i USA. Han började ju i ett annat land när han liksom letade, vad säger man, inspiration.
Just det, man kan ju säga det att den här resan, upptäckten av folkmusiken börjar i en salong i Mexiko. För där föll han ju för enkelheten och kraften i den musik som spelades där. Alltså någonting som är väldigt direkt och som är en del av platsen. Liksom.
Mm.
Och då skriver han ju ett stycke som heter just El Salón México.
Han tar namnet från ett ställe helt
exakt.
Enkelt. Ett uteställe i Mexiko.
Ja, ja.
Thank you. Och det blir succé.
Exakt, men det är klart det finns ju alltid de som kritiska snobbar eller sådana som tycker att det här är att han säljer ut sig själv här med ett mer publikfriande stycke. Det är inte alla som gillar det.
Nej, men, för innan dess hade han ju varit mer svår, eller hur?
Ja, han kommer ju från en... Han har ju liksom varit en ledande modernist i den amerikanska musiken. Men här förstår han ju att det är inte bara det att han blir publiktillvänd, utan han förstår att han kan göra musik med populärmusik, att han kan liksom ta intryck från allt det här han har runt omkring sig. Mm. Det är inte bara folkmusik, utan det är allt det urbana, hela den smältdegel som är USA. Det är ju som att Copeland här blir medveten om att det är hans uppgift att spegla det i sin musik, alltså allt det som är USA.
Vilken grej.
Ja,
han hittar sin väg.
Han
liksom,
hittar sin väg
i Mexiko.
Här. Han hittar sin väg i Mexiko, men det är klart att det leder ju också till, man brukar ju säga att han har en populistisk sida, och det är ju liksom en del av det här sökandet, en del av det han försöker uppnå här.
Nu har vi kommit till sats 3.
Ja, av 4.
Som en riktig symfoni ska vara väl?
Exakt, enligt den klassiska formen liksom. Det börjar ju långsamt och väldigt inåtvänt kan vi väl säga.
Jag tycker det är lite spöklik början på den här,
ja,
tredje satsen.
Ja, men jag håller med dig. Det är någonting, man känner sig plötsligt lite ensam på en, ja, vind.
Ja.
Eller något sånt.
Ja, verkligen. Lite mörkrädd.
Ja. Ja, men det är väldigt häftig liksom glesklang i det här. Och höga stråkar. Och det är väl också någonting med symfonin i sin helhet är ju det. Att det ligger ofta väldigt högt, diskantigt, inte minst i stråket då. Som i vissa inspelningar faktiskt kan det ju nästan börja skära i öronen när man lyssnar på Copelands tredje symfoni.
Eller vissa hörlurar.
Eller vissa hörlurar, dock ja, inte i den här inspelningen eller i de här hörlurarna vill jag gärna tillägga.
Mm. Jag hoppas att ni har bra hörlurar hemma.
Det är viktigt.
Men du Johan, det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony. Det är ju den enda som har slagit riktigt stort.
Ja, det måste man ju säga. Den är ju ett repertoarverk.
Ja. Men alltså, hur kommer det sig? Jag tänker så här att USA älskar allt som är stort och fläskigt och liksom maffigt. Det borde krylla av fläskiga symfonier i USA, tänker jag.
Det finns flera andra som är stora och väldigt amerikanska, men mindre kända, så är det ju. Nej, men det är ju som att de kommer ju, med den musikhistoria de har, så kommer de ju väldigt sent till detta med att skriva symfonier. Det har varit så många steg på vägen till att skapa en amerikansk klassisk musik till att börja med. Så att det här med att skriva symfonier, de är lite sena på bollen när vi nu är vid 30-40-tal och så vidare. Då finns det ju väldigt många inom den klassiska musiken som i mer modernistiska kretsar hävdar att symfonin är död. Man kan inte skriva symfonier längre.
Ah.
Och då skriver Aaron Copland sin tredje symfoni.
Jaha!
Så att, och han är ju inte ensam om att skriva symfonier. Symfonin är inte död, men det finns de som tycker att den ska vara det på något sätt.
Och det är de som egentligen är tongivande innan han vänder det hela på något sätt.
Det stämmer, och Copland vill visa att symfonin kan vara, den kan vara ett livaktigt, kraftfullt uttryck. Och han vill ju visa upp sig med symfonin. Det är ju liksom en stor genre att mäta sig med.
Mm.
Det är klart att killen ska skriva en symfoni.
Det är som att skriva en roman.
Och det är som att skriva, ja, och precis, på tal om The Big American Novel. Jag tror någonstans att han också tänker att han ska skriva The Big American Symphony.
Just det.
Och det är ju faktiskt det han gör här. Mm. Men en annan viktig anledning till att den här symfonin liksom fastnar på repertoaren, det är ju också att den har en väldigt trogen uttolkare i Leonard Bernstein som ju ofta dirigerar den här symfonin. Alltså det är ju så med... Det räcker inte med att vi bara har att göra med ett bra verk. Det måste finnas de här trogna exponenterna, de som gillar musiken och som är... som har en plattform i musiklivet som Bernstein liksom får.
Mm. Och som brinner för just det här.
Som brinner för det här. Sen är ju Aaron Copland också en person som är ute och framför sin egen musik. Och så. Men den här relationen till Bernstein har nog sin betydelse i detta.
Mm.
Verkligen.
Mm. Men jag läste att de två kanske hade en relation till och med. En kort relation i början av 40-talet när de träffades, eller? Mm.
Ja, det är väl i så fall det enda spännande skvallret som finns om Copland. Han är ju i övrigt en oerhört privat person med stor integritet. Man undrar alltid lite grann vad som finns där under ytan. Men det är klart vi vet att han var gay och att han hade då relationer med flera manliga konstnärer och musiker genom åren.
Just det. Det kan ju vara en förklaring till att han var privat kanske. Man tänker sig på den tiden att sådär, det kan börja pratas jättemycket.
Ja, visst.
Men har du tips? Du sa ju att det fanns andra amerikanska symfonier.
Ja.
Har du tips på några fläskiga amerikanska symfonier som man borde höra?
Ja, men väldigt bra symfonier finns det ju. Jag tänker på en kompositör som heter Roy Harris som skriver väldigt många symfonier, 16-17 stycken.
Mm-hmm.
Men hans kändaste symfoni är nummer 3, också en nummer 3. Den tycker jag man ska upptäcka. Den låter ganska mycket som Sibelius ska väl sägas, men det låg ju också i tiden.
Vi går vidare till sista satsen och här kommer den ju, Johan, eller hur?
Ja, Fanfare for the Common Man, denna grandiosa fanfar som har antytts tidigare i symfonin men som här då kommer fullt citerad. Men Copland introducerar den här i träblåset.
Men det här är ju typ världens mest kända fanfar idag.
Ja.
Spelas överallt.
Ja, i alla möjliga sammanhang. Den kan ju liksom uttrycka... Den är både någon slags hyllning och kanske ibland också någonting som ger en viss vemod eller
ja,
så.
En sorts allvar, nästan sorg kan
sorg,
det finnas
i. Ja, precis. Den kan nog passa i ett antal olika ceremoniella sammanhang på det sättet.
Ja, Alltså det är intressant det där med fanfarer, för jag tycker inte så mycket om fanfarer.
Gör du inte?
Nej, faktiskt nej. Inte, ärligt talat. Jag tycker de är skrälliga och,
det kan de vara.
Och jobbiga och liksom lite okänsliga. Men den här, det här tycker jag ändå är en mänsklig fanfar.
Men det är ju fantastiskt att du tänker så.
Ja.
Eftersom den också har den här titeln som den har. Det är något som Copeland ändå lyckas med där. Om vi tänker att fanfare for the common man betyder en fanfar för den vanliga människan.
Ja, ingen sån här ingen hjälte, alltså ingen sån här staty, förstår du? Sådär.
Vi är alla hjältar i så fall som kämpar.
Ja,
samtidigt så är det klart att det kan ju vara lite både och, eller lite dubbeltydigt det där, eftersom den skrivs under brinnande krig 1942, den här fanfaren, och common man är också den menige mannen. Men i någon vidare betydelse, och för Copeland själv, så betyder det ändå den vanliga människan. Och själva titeln kommer ju också ur ett tal som vicepresidenten Henry A. Wallace hade i början av 40-talet, där han talar om common man. Men med det sagt så kanske han egentligen säger, han säger att jag kommer inte ihåg det exakta citatet nu, men han pratar om gryningen för the common man, eller rent utav den ordinäre mannens århundrade, att det skulle komma efter kriget. Yes, kan man säga. Man känner också att, musiken har sugit musten ur en fullständigt här. Det känns ju som att nu är det slut, men det är det inte.
Nej.
Sista satsen fortsätter ju faktiskt här. Det här är bara inledningen på sista satsen. Med hjälp av fanfare for the common man.
Och den låter ju så här, eller hur?
Den låter så här, även om den är lite modifierad här. Lite ändrad på, så att säga. Och framförallt för en större ensemble här.
Att symfonin skrevs under krigsslutet, att fanfaren skrevs under kriget och sen symfonin med fanfaren invävd i liksom skrivs precis under krigsslutet. Men det limmar inte fast på den här på hela symfonin, eller? Alltså jag tänker det här vi vann och vi är bäst känslan.
Lite grann är det ju så, för att många har ju sett den här symfonin som väldigt sådana som känner att de måste liksom värja sig mot det här bombastiska slutet som vi har. Att det är någon slags, inte krigsromantik, men någon slags propagandistisk tendens, något förhärligande på något sätt.
Kanske också när man började summera förlusterna och vad som hade hänt.
Ja, att den skulle sluta lite mer ambivalent, eller solemn, eller whatever. Men här är det ju ingen tvekan om att vi slutar med flaggan i topp.
Just det. Han sa ju själv att han inte alls skrev symfonin med tanke på världsläget.
Nej, precis. Och det där är, det kan vi bara spekulera om. Men faktum är ju att finalen, eller slutet på finalen, var ännu mer bombastisk från början.
Okej, är det möjligt?
Det är faktiskt möjligt. Men Bernstein insåg då, som var tidig med att dirigera symfonin, att det kanske var att ta i lite för mycket. Han stryker 8-10 takter i kådan utan att informera Copeland först, men så småningom så accepterar Copeland de här ändringarna. Det är ju egentligen bara små trimningar av slutet, för att det var kanske lite väl over the top från början. Vi innehåller vissa upprepningar som inte behövs, och som sagt, Bernstein trimmar.
Ska vi höra hur det lät först då?
Ja, det tycker jag. Thank you.
Ja, det måste man säga att det var. Man kanske förstår Bernstein på något sätt, att han ville ta bort lite.
Men det är ändå ovanligt att Bernstein på något sätt är den som tar bort någonting stort. Liksom. Det är inte hans vanliga...
Det är inte hans vanliga grej. Mode.
Nej, det är det inte. Men han förstod nog som musiker här att vi kan trimma lite på det här helt enkelt.
Jag tycker ändå det var fint av Copland att gå med på det.
Jo, men han förstår det. Han är ju en pragmatisk musiker. Han förstår nog också att okej, för att det här ska bli tydligt så kan vi bara liksom ta bort lite grann.
Men det är inte mycket som
det
är borttaget.
Det är 8-10 takter bara. Alltså det är en små trimningar på några ställen. Så det är ju inte så att det är ett helt annat slut. Verkligen inte. Det är svårt kanske att höra skillnaden. Man måste höra det några gånger och jämföra så, men det är...
Några svängar som är borta bara.
Ja, exakt. Så.
Men vad är det för inspelning vi har lyssnat på för det mesta idag?
För det mesta idag har vi lyssnat på Detroit symfoniorkester under ledning av den estniske Neeme Järvi. Mm. Som gör den här... Alla trodde väl att jag skulle säga Bernstein nu.
Ja.
Och Bernstein ägde den här symfonin. Han gjorde den till sin. Han spelade in den 2 gånger. Tycker bara att Bernstein är lite för tung och långsam generellt i den här symfonin. Neeme Järvi däremot, det är någonting, det är friskare, luftigare och mer detaljrikt. Jag tycker man verkligen hör mer vad som händer i den här fina symfonin i hans inspelning.
Är det inte också det lite berömda första gången att du tycker att Bernsteins...
Det är också konstigt.
Liksom att du dissar Bernstein. Nej, lite grann.
Det är helt nödvändigt att lyssna på Bernstein också, för det finns ställen i den här symfonin som ändå ingen annan kan göra som Bernstein.
Mm. Nu har vi gjort ett avsnitt om den här tredje symfonin. Vet du nu varför du blir så berörd av den?
Nej, det vet jag inte riktigt. Det är bara en fantastisk symfoni faktiskt.
Mm.
Den är också bra på det viset att den blir inte riktigt färdig med den, känner jag. Det finns verk som man verkligen blir färdig med. Men den här symfonin har... Jag hittar alltid någonting nytt i den.
Ja, men då...
Så det,
då
det
får vi nöja oss med det.
Vi får nöja oss med det.
Tack för idag, Johan.
Tack så mycket, Lolo.
Ska vi lyssna en gång till på slutet då? Fast nu i Bernsteins version, fast...
I Neeme Järvis
tolkning.
Yes.
Yes. Tack för att ni har lyssnat och hej allihopa.
Tack,
hej då.
Tack och hej.